Good morning, and
good morning.
We continue today in Romans 12.
În fuchetele doamne Roma 12.
As we are continuing to look through Romans and to see how God's grace has unfolded.
În fuchetele colegiul Roma 12, God's nåd har
and how this grace is now enabling us as a church to act in His ways. We today want to look at Romans 12 verses 3 to 8, and just an extension, want to read the first two verses.
Vi ska kolla på Romarbrevet 12, 3-8, men ni kommer även läsa från vers 1 och 2. Så Romarbrevet 12, vers 1-8. Därför uppmanar jag er bröder, med Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av er sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått, att profetera i överensstämmelse med tro, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.
Yeah, let us pray.
Låt oss be.
Father, we come before you.
Lord, we come in today.
That we pray that it will be you who opens up our hearts.
Vi ber att det är du som ska öppna våra hjärtan.
It will be you who opens up our minds and our ears.
Att du öppnar våra sinnen och våra öron.
That we may receive your words today, Lord.
Att vi skulle ta emot ditt ord idag.
And that as we look towards the cross.
När vi ser till korset.
As we accept this identity we've been given by you.
När vi tar emot den här identiteten vi har fått av dig.
That we may step into your providence, Lord.
Vi ska gå i din försyn.
That you will use us and that you will equip us.
Att du skulle använda oss och utrusta oss.
For all the good works that you have prepared for us.
För alla goda gärningar som du har förberett för oss.
We pray all this in Jesus' name.
Vi ber allt detta i Jesu namn. Amen.
So maybe you've heard of this proverbial chain of reasoning before.
Jag kanske hört det här ordspråket som är ett resonemang i kedja.
For the want of a nail, the shoe was lost.
För avsaknad av en spik. Förlorades en hästsko.
For the want of a shoe, the horse was lost.
För avsaknad av en hästsko så förlorades hästen.
For the want of a horse, the rider was lost.
För avsaknad av hästen så förlorades en ryttare.
For the want of a rider, the battle was lost.
För avsaknad av en ryttare förlorades striden.
For the want of a battle, the kingdom was lost.
För avsaknad av striden så förlorades riket.
And all for the want of a horse.
Och allt detta för att man saknade en spik.
It's by Benjamin Franklin, and there's many versions throughout his throughout the history, and he probably even based it off someone else's proverbial chain.
Den är av Benjamin Franklin, och det finns många olika varianter genom historien. Han kanske tog det från någon annans version.
But it's there to remind us that seemingly unimportant acts can have incredible consequences through the domino effect.
Men det påminner oss att till synes små handlingar kan ha stora konsekvenser genom en domino effect.
And I'll take one thing already away for today.
Om ni tar någonting från idag.
We are not looking at the kingdom if it will be won or lost.
Vi kollar inte på Guds rike om den ska förloras eller inte.
Because we know that through the work of Christ it has already been won.
För vi vet att genom Kristus har den redan vunnits.
But instead we will look at the nail and how each one of us is that single nail in there.
Men vi kollar på spiken och hur var och en av oss kan vara and speak here.
And so the good question then is, have you ever thought about the impact you are having?
Så frågan är, har du tänkt på påverkan som du har?
In 1934, there was a young boy, 16-year-old, I think, Franklin.
År 1934 fanns en kille, jag tror han var 16 år gammal, som hette Franklin.
And he went out to listen to this renowned preacher in the US.
Han gick ut för att höra på en känd predikant i USA.
And after that preacher was finished, he gave the invitation for all who were there to accept Christ.
Och när predikanten var klar så gav han en inbjudan till dem som var där att ta emot Kristus.
Young Franklin, he then went up to the front, as did perhaps maybe 300 or 400 other people that night as he recounts.
Och den unga Franklin gick upp som 300 eller 400 andra gjorde den kvällen.
But Franklin's heart then sank when he looked over at the lady standing next to him.
Men Franklins hjärta sjönk när han såg på en kvinna som stod bredvid honom.
Because he saw how like tears were running down her cheeks, how moved she was.
Han såg hur tårarna flödade ner för hennes kinder, hur berörd hon var.
And he was not crying. He all of a sudden felt like he was not supposed to be there.
Men han grät inte, så han kände att kanske inte jag skulle vara här.
He almost even like turned around to go back to his seat.
Han var nära på att vända sig för att gå tillbaka till sin sittplats.
But a friend of the family, he was there and he had this very deep love for souls.
Men en vän till familjen var där som hade en djup kärlek till själar.
And that person came up, stepped up beside him.
Man kom bredvid honom.
Put his arms around Franklin.
Lade sina armar omkring Franklin.
And urged him to make this decision because it was just so important.
Och uppmanade honom att göra det här beslutet, för det var så viktigt.
We don't know much about this person that stepped up.
Vi vet inte mycket om den här mannen som stod bredvid honom.
But we know a lot about young Franklin.
Men vi vet mycket om den unga Franklin.
Because he would go on to preach the gospel to more than 215 or nearly 215 million people in live audience in 185 countries and territories worldwide.
Han gick vidare för att predika evangeliet live för nästan 215 miljoner människor.
Yeah, through various meetings.
Över 185 olika länder.
And that through various meetings, including Mission World and Global Mission.
So, genom olika möten som Mission World och Global Mission.
So hundreds of millions, if not billions, have been reached through television, video, film and webcasts.
Hundratals miljoner, om inte miljarder, har nåtts genom TV, video, film och internet.
And this young Franklin we were talking about, his name is William Franklin Graham Jr. or more commonly known Billy Graham.
Den här unge Franklin, hans fulla namn var William Franklin Graham Jr. Eller som han oftast känns det namnet, Billy Graham.
All for a nail that just encouraged him to make that decision.
Så en liten spik, han som uppmanade honom att göra beslutet.
So as we continue in Romans 12 today.
När vi fortsätter i Romarbrevet 12 idag.
Where we are looking at what it is to be a church that is shaped by grace.
Vi kollar på vad innebär det för en församling som är formad av Guds nåd.
Being people shaped by grace.
Vara människor formade av Guds nåd.
And then inviting others and one another even into that grace.
Vi bjuder in andra och varandra till den nåden.
As we just read, I want to go back to verse 1. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God.
Så vi läste tillbaka i vers 1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet.
Because as Paul has been basically pointing out and trying to explain in the first 11 chapters of Romans, we are justified by grace alone.
Som Paulus har förklarat i de första 11 kapitlen, att vi förklaras rättfärdiga genom nåd alena.
Through by grace alone, through faith alone.
Av nåd alena, genom tron alena.
Because of Christ alone.
På grund av Kristus alena.
And I want to make that one extra clear.
Jag vill göra det extra.
Because only when we fully understand, justified by grace alone, through faith alone, because of Christ alone.
När vi förstår att vi förklaras rättfärdiga av tro alena, av nåd alena, genom tro alena, av Kristus alena.
Only then will we be able to understand this passage and apply it in our lives.
Endast då kan vi förstå denna text och tillämpa den i våra liv.
Because this transformational renewal of our minds that Paul is speaking about.
Denna förvandling och förnyelse av våra sinnen som Paulus talar om.
The way for us to practice spiritual worship.
Sättet för oss att praktisera vår andliga tillbedjan.
Or rational worship, as it might be better translated into.
Eller vår förnuftiga Tiberian, som också kan översättas.
It's the logical conclusion to our state of understanding by grace alone, through faith alone, through Christ alone.
Det här är den logiska slutpunkten för om du förstår att vi är frälsta av nåd alena, genom tro alena, Kristus alena.
And only then when we rightfully acknowledge the mercy, the grace of God that he has extended to us, can we look at these passages and be called to serve and to worship.
Alltså endast då när vi med rätta erkänner Guds barmhärtighet.
So as we then look
at som han har gett oss.
So as we then look into the passage starting from verse 3.
Som vi kollar på texten från vers 3.
Paul starts with that again. For by the grace given to me, I say to everyone among you.
Och Paulus börjar med, i kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er.
But he doesn't have to say, for by the grace given to me. He certainly has the authority to just speak to them, but notice, by God, for God, through God.
Han börjar inte när jag säger till var och en av er, fast han verkligen har auktoriteten. Men han säger att det är av Gud och för Gud, genom Gud.
Emily and I got married about, well, a bit more than 4 years ago.
Jag och Emily gifte oss mer ungefär 4 år sedan.
And I know back then we were preparing for the wedding.
Då när vi förberedde oss för bröllopet.
We had chosen our rings and we wanted something engraved in our rings.
Vi hade valt ringar och ville ha någonting inskriven i ringarna.
Just a constant reminder that we can carry with us at all times.
En ständig påminnelse som vi kunde bära med oss den här stunden.
Yeah, my mind immediately went to, well, all the verses referring to marriage, to each other, to the commitment we should hold to each other and to my wife then.
Och för mig, jag tänkte direkt på alla verser om äktenskapet, om att vi ska vara hängivna varandra, nej till min fru, att vi ska hålla fast vid varandra.
But Emily, she's the discerning one.
Men Emily, hon har...
Urskiljning.
Yeah. Her reaction was a very lovingly no.
Hon var kärlek, hennes respons var nej.
No, she did not want the verse that we carry around here that would point us towards each other.
Hon vill inte ha en vers som vi bär med oss, som riktar oss mot varandra.
She said, like, something that we carry with us at all times in our ring, the commitment, it is to God, through God, towards each other.
Men det som vi bär med oss i våra ringar ska vara någonting som riktar oss mot Gud.
The reason, the meaning, all of this comes together because of God.
Skälet, meningen med allt detta, att det kommer samman, är Gud.
So we ended up with Colossians 1:16-17.
Så vi valde Kolosserbrevet 1, vers 16 och 17.
For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authority, all things were created through him and for him. And he's before all things, and in him all things hold together.
I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt, och allt hålls samman genom honom.
All things were created through him and for him.
I honom skapades allt.
Our marriage.
Vår äktenskap.
Our church.
Vår församling.
Our fellowship.
Vår gemenskap.
Our service to one another.
Vår tjänst för varandra.
All things were created through him and for him.
Allt skapades genom honom och till honom.
And with that in mind, is this truth that Paul then also points out before, but by the grace given to me, by the grace, this gift.
Och det är sanningen som Paulus påpekar nu i början på rum 12, i kraft av Guds nåd.
This unmerited favor.
Den här oförtjänta favören.
This God will that is not deserved.
Den här välviljan som inte förtjänas.
The word grace charis, it means something very good given to someone who is undeserving.
Ordet nåd, charis, betyder något gott som ges till någon som inte förtjänar.
If it's deserved in any way at all, it's not charis.
Om det förtjänas på något sätt, så är det inte charis.
If there's anything you can do to earn it, it's not charis.
Om det är någonting vi kan göra för att förtjäna det, så är det inte charis.
So by its very own definition, in order to be eligible, to be an eligible recipient of charis.
Alltså per definition, för att för att kunna få charis.
To be deserving of charis.
För att förtjäna charis.
You have to be undeserving.
Så måste du vara oförtjänt.
So if you do not deserve it, that then actually makes you deserving of grace.
Om du inte förtjänar det, så är du en som kan ta emot nåd.
And I'm getting stuck on this so much because we really need to understand that this must go through every fiber of our body and our mind and our understanding.
Jag stannar upp här för vi måste verkligen greppa detta. Det måste finnas i varje del av hela vår kropp.
Because Paul then goes on to say,
Paulus fortsätter med att säga,
I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment.
Därför han fortsätter med att säga att ni har inte höga tankar om er själva. Har inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt.
And if we don't understand that simple thing,
om vi inte förstår det här enkla.
Well, it's simple, but it's the greatest mystery of all.
Ja, det är enkelt, men det är det största mysteriet.
If we don't understand this grace, we will never have sober judgment of ourselves.
Om vi inte förstår den här nåden, så kommer vi aldrig se oss själva med förstånd.
So then knowing what Christ did for us, knowing our undeserving state.
Men att veta vad Kristus gjorde för oss, att veta vår oförtjänta position.
How could we think too highly of ourselves?
Hur kan vi tänka för högt om oss själva?
Because it is this very gospel that prevents us from thinking more highly of ourselves than we should.
Det är detta evangelium som förhindrar oss från att tänka högre om oss själva.
We are sinners.
Vi är syndare.
And all our best efforts still fall short of the glory of God.
Och alla våra bästa försök kommer till korta.
We are saved only by God's undeserving grace for us. And at the same time, it prevents us from thinking too lowly of ourselves. Because we are saved sinners. We are saved, we are loved. We are valued. We are personally called by the one whose opinion really matters.
Vi kallas personligen av han vars åsikt egentligen spelar roll.
And then he still says each according to the measure of faith that God has assigned.
Och sen säger Paulus att vi ska göra det efter det mått av tro som Gud har tilldelat var en.
And there's a debate among Christians what this measure exactly is.
Det finns debatt bland kristna just vad det här måttet är för något.
And instead of saying that one is right or the other is wrong, I would rather present you with the two options.
Hellre vill jag ge er båda alternativ.
And then instead reason why I think ultimately it means the same for us.
Och resonera varför jag tror att det betyder samma sak oavsett.
So the measure of faith that God has assigned.
Så den mått av tro som Gud har tilldelat.
Option A, the measure of faith means it's the standard by which we measure.
Alternativ A, måttet är en standard som vi har för att mäta vid.
And that standard is all have been given the saving faith in Christ.
Och den standarden är att alla har fått frälsande nåd i Kristus.
It's not a quantity where some get more, some receive less, but it is all have been saved in Christ, and that's the measure of faith that God has assigned.
Så det är inte en kvantitet där vi har olika mycket, utan alla har blivit frälsta genom Kristus. Och det är det som är det mått av tro som vi har tilldelats.
And this would fit very well with the theology of grace that we have in Romans so far.
Det här passar väldigt väl med Paulus lära om nåden i Romarbrevet hittills.
Or we have then option B.
Eller så har vi alternativ B.
Our opinion of ourselves depends on the amount of faith we have, with some having more and some having less.
Det är att vår åsikt om oss själva beror på hur mycket tro vi har. Men vissa som har mer och vissa mindre.
And then we go on to Romans 14 and 15.
Så kommer vi till Romarbrevet kapitel 14 och 15.
You know, we will actually meet those with weaker and with stronger faith.
Då kommer vi stöta på dem som har starkare och som har svagare tro.
But I think then the upside down nature of God's kingdom shows.
Men då tror jag att den upp- och nervända naturen i Guds rike.
Because then those who were given more faith will appreciate God's grace more.
De som har större tro kommer uppskattar Guds nåd desto mer.
They would be humbled by it more.
De kommer att ödmjukas mer av det.
And instead of having greater faith, more faith, a sign.
Och istället för att de har mer tro tilldelat.
A thing that they could then boast in.
Någonting som de kan skryta om.
They themselves will become less.
Istället så själva blir de mindre.
They will think of others more highly of than others of themselves.
De kommer tänka högre om andra än om sig själva.
So I think ultimately, no matter if we see it as a standard that has been given to all, or the option B where some have been decided more or less stronger or weaker faith.
Så jag tror att ytterst om vi ser det som en standard som alla har fått, eller om vissa har mer och vissa mindre.
They all put us to shame in light of the cross.
Vi alla ödmjukas inför korset.
And none of them give us reason to boast, but to come humbly before Christ.
Och inget av det ger oss skäl till att skryta, utan istället kommer vi ödmjukt inför Kristus.
They give us reason not to think too highly of ourselves.
Vi har skäl till att inte tänka för högt om oss själva.
But then as we are saved, as we are loved, as we are valued, as we are chosen, also not to think too lowly of ourselves.
Men också eftersom vi är frälsta, vi är utvalda, vi är värdevärderas, så ska vi inte heller tänka för lågt om oss själva.
So then if we move on with the next few verses.
Så vi går vidare med följande verserna.
For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them.
För liksom vi i en enda kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått.
So this grace that we've been given.
Alltså denna nåd som vi har fått.
It translates into gifts that we have been given.
Det överförs in i gåvor som vi har fått.
We need to acknowledge that all of us have different gifts.
Vi måste erkänna att vi alla har olika gåvor.
We are part of the same body.
Vi delar samma kropp.
But we are definitely not clones of each other.
Men vi är verkligen inte kloner av varandra.
Even if we have similar gifts, same gifts.
Även om vi har liknande gåvor.
We have different personalities.
Så vi har olika personligheter.
A different history.
Olika historier.
So many things that make us unique.
Så många saker som gör oss unika.
Through which we are uniquely equipped.
Och genom dem så är vi unikt utrustade.
With those abilities, gifts, histories, stories.
Med de här förmågorna, gåvorna, historierna, berättelserna.
To be members of that one body.
Att vara lemmar i en enda kropp.
I will go back to verse 4 in a little bit to look at the functions that Paul is talking about.
Jag återkommer till vers 4 för att prata om de olika funktionerna.
But for now I want us to reflect again.
Men nu reflekterar vi igen.
We all belong to the same body in Christ.
Vi alla tillhör samma kropp i Kristus.
We all belong individually as members to one another.
Individuellt tillhör vi varandras lemmar.
Members of one another.
Lemmar till varandra.
Just let that sink in for a moment. Though we are many, we are one body in Christ and individually members one of another.
So tänk på det en stund. Att vi, trots att vi är många, så är vi ändå lemmar i en enda kropp, och vi är varandras lemmar.
We are one body in Christ.
Vi är en kropp i Kristus.
And individually members one of another.
Och var för sig är vi varandras lemmar.
We read the parallel passage in Corinthians 12.
Vi läste parallelltexten i 1 Korinther 12.
Verses 24 to 26. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together.
Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder, för att de inte ska bli, för att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att de delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.
And likewise in Ephesians 4, concerning the gifts of the members.
Och liknande i Efesierbrevet 4 om lemmarnas gåvor.
From verse 15 onwards, Paul says.
Från vers 15 och framåt säger Paulus.
Rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ. From whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love.
Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fungas hela kroppen samman, hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek.
And we know in Corinthians 12, Paul would then go on to write about Corinthians 13, as we now have the nomenclature for it.
Och vi vet att efter första Korinthierbrevet 12 så skriver Paulus första Korinthierbrevet 13.
The famous exposition of the way of love.
Den här kända utläggningen om kärlekens väg.
In Ephesians 4, speaking the truth in love.
Och om Efesierbrevet 4, att hålla fast i sanningen i kärlek.
And so that it builds itself up in love.
Så att den bygger upp sig själv i kärlek.
It is love that binds them all together.
Det är kärlek som sammanbinder alla.
It is our love for Christ.
Det är kärlek till Kristus.
It is the love for one another.
Och kärlek till varandra.
Which is our response to the love that he has shown to us.
Som är vår gensvar på kärleken som han har visat oss.
So think of it again. We are one body in Christ.
Alltså tänk på det igen. Vi är en kropp i Kristus.
And individually members one of another.
Och individuellt. Och var för sig är vi varandras lemmar.
Having gifts, that is having charismata.
Så alltså, gåvor som är charismata.
That differ according to the grace given to us, let us use them.
Vi har olika gåvor efter den nåd som vi har fått. Låt oss använda dem.
So did you recognize this word from before, charis?
Och om ni känner igen ordet från förut, charis.
Charismata.
Charismata.
Then is the plural, the gifts we have.
Pluralen där är gåvorna som vi har.
The grace that has been bestowed on us.
Nåden som har givits oss.
It has been given to us.
Den har getts till oss.
It given to us what for?
Getts till oss för vadå?
It's not for our self-service.
Inte för att betjäna oss själva.
But as Paul points out in Ephesians and in Corinthians and in Romans here.
Men så Paulus understryker i Efesierbrevet och i Korinthierbrevet och här i Romarbrevet.
It is for love.
Det är för kärlek.
It's been given to us the many to build and to be and to be build up one another in the one body that is Christ.
Det är givits oss, vi som är många, och getts oss att bygga upp varandra i Kristi kropp.
Because we are members one of another, given to love one another.
För att vi är varandras lemmar som är givna till att älska varandra.
Or as we think back to last week.
Så om vi tänker på förra veckan.
It is to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual worship.
Det är att frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, är vår andliga gudstjänst.
And from there, let us then go back to verse 4 and to the end of the passage as well.
Och därifrån då, vi går tillbaka till vers 4 och sen till textens, eller resten av texten.
To look at, for as one body with many members, and the members do not all have the same function.
För liksom vi en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift.
It is these different functions that we as members have that we want to look at.
Det är de här olika uppgifterna som vi som lemmar har som vi vill kolla på.
It is the different ways in which we are then encouraged to serve one another.
Det är olika sätt som vi uppmanas till att förtjäna varandra.
To love one another.
Att älska varandra.
To be a living sacrifice, to be holy and acceptable, to be holy and acceptable to God.
Att vara ett levande offer, heligt och som behagar Gud.
And when we look into Romans now, into the list that Paul gives us.
När vi kollar på listan nu i Romarbrevet.
I just want to tell you this list is by no way exhaustive.
Jag vill säga att listan är inte uttömmande.
There always is a lot of division and debate among Christians if it's this list or if it's that the gifts in Ephesians 4, if it's Corinthians 12, if there's a ranking between them.
Så det finns en splittring bland kristna om det ska vara denna lista eller i Efesierbrevet 4 eller i första Korinthierbrevet eller om det finns någon rangordning.
As to which of the gifts are still practiced in today's church, which are from the apostolic age.
Vilka gåvor som praktiseras idag eller vilka tillhör den apostoliska tidsåldern.
Which of them are even genuine?
Vilka är ens genuina?
Which of them are contextual? Which of them are for the global church?
Vilka tillhör det sammanhanget? Vilka tillhör alla församlingar?
But instead of getting into all those debates and seeing how we can cause division.
Men istället för att gå in i debatten och orsaka splittring.
Let us instead think of why we were given these.
Låt oss tänka på varför vi gavs dessa.
And why we were given these to love one another.
Varför vi gavs dessa för att älska varandra.
To present our bodies as a living sacrifice.
Att frambära våra kroppar som ett levande offer.
To present ourselves as an appropriate response to God's grace.
Att frambära oss själva med ett lämpligt svar på Guds nåd.
So as we go through these in Romans now one by one.
Så när vi går igenom dessa i Romarbrevet en i taget.
I encourage you to look at them through the lens of us being a living sacrifice.
Jag uppmanar er att se på dessa genom linsen. Att vi är ett levande offer.
Us practicing our spiritual worship.
Nu när vi utövar vår andliga gudstjänst.
Rational worship even, a logical response to the grace we have received.
Eller vår förnuftiga gudstjänst. Det logiska svaret på nåden som vi har fått.
And in love.
Och i kärlek.
So let's go through them from verse 6 onwards.
Så låt oss gå igenom dem från vers 6 framåt.
If prophecy in proportion to our faith.
Profetera i överensstämmelse med tron.
And although in the Old and New Testament we see prophets that are to give a divinely inspired message by God.
Och i gamla och nya testamentet ser vi bland profeter som får en gudomligt inspirerade budskap från Gud.
We see always that they are to give a message that has been revealed to them.
Vi ser att de ska ge ett budskap som har uppenbarats för dem.
As today we have a message that has been revealed to us through Christ.
Och idag så har vi ett budskap som har uppenbarats för oss genom Kristus.
Prophecy then is to publicly reveal God's will.
Så profetia är att offentligt uppenbara Guds vilja.
To be messengers of God's word.
Att vara budbärare för Guds ord.
And to do that in proportion to our faith.
Och vi gör det i överensstämmelse med tron, eller proportionerligt med tron.
And as we have seen before.
Och som vi har sett tidigare.
Either way we put it, it does not give us reason to boast.
Det ger oss ingen skäl till att skryta.
It doesn't give us reason to make ourselves known.
Det ger oss inte skäl till att göra oss själva kända.
But it gives us authority to make God known.
Men det ger oss auktoritet att göra Gud känd.
To invite people into worship of the one true God.
Att bjuda in människor till tillbedjan av den sanna Guden.
And verse 7, if service in our serving.
Vers 7, att tjäna i vår uppgift.
That is the word diakonia.
Det ordet där är diakonia.
Which means it's practical service.
Det betyder praktiskt tjänande.
It's practical tasks, it's even administration.
Praktiska uppgifter och även en administration.
It is serving in order to serve.
Tjänande för att tjäna.
Not to gain influence.
Inte för att vinna inflytande.
But to be a help to each other.
Men för att vara till hjälp för varandra.
To be members of one another.
För att vara varandras lemmar.
If it's the one who sets up the chairs.
Det är den som ställer fram stolarna.
The one who prepares the food.
Den som förbereder maten.
The one who cleans.
Den som städar.
It is the one who gives himself up as a living sacrifice to practically love others.
Den som ger sig som ett levande offer för att praktiskt tjäna andra.
And thus put a display of God's grace on that they have received.
Och de visar upp Guds nåd som de själva har tagit emot.
The one who teaches in his teaching.
Den som att undervisa i läran.
It's making the truth understandable.
Att göra sanningen förståelig.
It's making it clear to others.
Att göra den tydlig för andra.
And teaching doesn't have to be on stage.
Och läraren behöver inte vara på scenen.
It can be in bigger groups.
Det kan vara i större grupper.
It can be in small groups.
Eller i mindre grupper.
It can be in a family.
I familjen.
It can be with children.
Det kan vara med barnen.
With peers, with friends, with colleagues.
Med vänner, med kollegor.
So not all teachers are good preachers even.
Inte alla lärare är goda predikanter.
And unfortunately not all preachers are good teachers also.
Synd nog är inte alla predikanter goda lärare heller.
But to teach is to do so with patience.
Men att lära är att göra det med tålamod.
Is to explain the gospel to others.
Att förklara evangeliet för andra.
To make the grace known.
Att göra nåden känd.
To make God known.
Att göra Gud känd.
And to make God's will understood.
Att göra Guds vilja förstådd.
The one who exhorts in his exhortation.
Att förmana med uppmuntran och tröst.
The word there is parakaleo.
Ordet där är parakaleo.
It is to come alongside someone.
Att komma bredvid någon.
It's the one who gives the friendly push to press home the implications of the teaching.
Det är den som ger en vänlig knuff för att driva hem följderna av läran.
It is that person with that so deep love for souls that he had to step up beside young Franklin to encourage him, to push him, to press on.
Det är mannen med så stor kärlek till själva att han kom bredvid Franklin och uppmanade han framåt.
But at the same time, it's the one who also comforts others.
Och samtidigt är det den som tröstar andra.
To exhort is also to encourage.
Att förmana kan också vara att uppmuntra.
To counsel, to support.
Att ge råd, att ge stöd.
It's the one who stands beside others in moments of vulnerability.
Den som står bredvid andra när de är svaga.
It's even the one who greets and opens the door.
Den som hälsar välkommen, som öppnar dörren.
Who advises others, not for any self-gain at all.
Den som ger råd till andra, inte för egen vinning alls.
Not to be seen or to be known.
Inte för att ses eller vara känd.
But because they have received it by God and they want to use it to worship God.
Men för att de tagit emot det från Gud och vill använda det för att tillbe Gud.
Let's continue. The one who contributes in generosity.
Det fortsätter att dela ut gåvor utan baktankar.
In generosity.
Generöst.
Out of a generous heart.
Från ett generöst hjärta.
Because they have received all in Christ.
För att de tagit emot allt i Kristus.
Generosity can be our time.
Generositet, det kan vara vår tid.
It can be our money.
Våra pengar.
But whatever it is.
Men oavsett vad det är.
It must be our hearts.
Det måste vara våra hjärtan.
It would be easy to give because we can expect something after.
Det vore lätt att ge om vi förväntar oss någonting tillbaka.
But that wouldn't really be giving. That wouldn't be contributing.
Men det skulle inte vara att ge bort eller att bidra.
That would just be a transaction.
Det skulle vara en utbyte.
We could contribute, we could give out of fear.
Vi kan bidra eller vi kan ge av fruktan.
But then we do it for ourselves again.
Men då gör vi det för oss själva igen.
No, but the one who's called to contribute in generosity.
Den som kallas till att bidra gör det generöst.
He does it so that the recipients may receive.
Han gör det så att mottagarna får ta emot.
He's becoming a member of one another.
Han blir en av lemmarna.
Building up the body of Christ.
Bygger upp Kristi kropp.
And looking out for others.
Och ser till andra.
And lastly, the one who leads with zeal.
Och sist, att vara hängiven som ledare.
Or the one who leads with diligence, it might also be translated.
Eller att vara överlåten i ledarskapet.
Yeah, leadership as Jesus has shown up in his upside down kingdom.
Ledarskap som Jesus har visat i sin upp- och nedvända rike.
It's not a position of status.
Det är inte en position för status.
And again, it is also not to gain status.
Det är inte för att vinna status.
It's not the one who is seen.
Det är inte den som ses.
But it's the one who can take on the burden.
Men det är den som kan bära bördan.
The costly burden to rally others.
Den kostsamma bördan av att samla andra.
Because it's needed of him.
För att det behövs av honom.
Because God has equipped him towards it.
För Gud har utrustat honom för det.
It's serving the church and its members.
Det är att betjäna församlingen och dess lemmar.
With zeal, with diligence.
Med hängivenhet.
Carefully.
Och försiktighet.
Consistently.
Konsekvent.
Persistently.
Med alltid pålitlig.
Sorry, Jonathan. So it's very unfair to use synonyms or very similar words.
Synonyms.
Yeah. Yeah, but it's opposite to being careless or lazy.
Det är motsatsen på att vara oförsiktig eller lat.
Or do you know any lazy leader that you want to follow?
Eller känner ni några lata ledare som ni vill följa?
Or it's the one who takes the burden on himself.
Det är den som tar bördan på sig.
And does so with zeal.
Och gör det med iver.
And lastly, the one who does acts of mercy with cheerfulness.
Och sist, att visa barmhärtighet med glatt hjärta.
You can argue that everything is an act of mercy because we have received mercy.
Man kan säga att allt är dessa barmhärtighet för att vi har tagit emot barmhärtighet.
But very practically also, that is often the ones working with the poor.
Men praktiskt är det oftast de som arbetar med de fattiga.
It's working with the sick, the weak,
de sjuka, de svaga,
the elderly,
äldre människor,
the widow, the outcast,
änkor, de som är utanför,
the addicted,
missbrukare.
But doing so cheerfully.
Men de gör det med glatt hjärta.
Not putting up a facade.
Inte att de sätter på en mask.
Not because they are expected to always have a happy face and a smile around.
Inte för att de förväntas alltid ha glada ansikten.
But the cheerfulness comes because they are extending that mercy they themselves have received as being the poor, the sick, the weak in light of God's grace.
Men glädjen kommer för att de själva får räcka ut den barmhärtighet de har tagit emot. De som var fattiga, sjuka, svaga.
And
huset av Guds barmhärtighet
and
nåd.
Having received this gives them cheer that they can then pass on with cheerfulness.
Och då de har tagit emot den här gåvan med glädje så kan de ge vidare den med glädje.
Because if we look at each single one of those items on the list that Paul provides here in Romans.
Om vi kollar på var och en av sakerna i listan här i Romarbrevet.
None of them makes sense without the grace of God.
Ingen av dem går att förstå utan Guds nåd.
Either we will drive ourselves out.
Antingen så kommer vi bränna ut oss.
Or we will do it for our self-gain.
Eller så gör vi det för oss själva, för vår egen vinst.
But without the grace of God driving us.
Men utan Guds nåd som driver oss.
This will never become spiritual worship.
Så blir det aldrig andlig gudstjänst.
This will never become a response to what he has done for us.
Det blir aldrig ett gensvar på vad han har gjort för oss.
So as we are closing, I want to give you time to reflect.
Så när vi avslutar nu vill jag att ni ska få tid att reflektera.
I want you to ask yourselves.
Jag vill att ni ställer er frågan.
Where do you recognize yourself?
Var känner du igen dig själv?
Or going back to the very initial question we had.
Vi går tillbaka till första frågan.
Have you ever thought about the impact you are having?
Har du tänkt på den påverkan du har?
Have you ever thought about what God has called you to?
Har du tänkt på vad Gud har kallat dig till?
What God has equipped you with?
Vad Gud har utrustat dig med?
Your abilities and your gifts.
Dina förmågor och dina gåvor.
Not to think too highly or too lowly of yourself.
Inte för att tänka för högt eller för lågt om dig själv.
But to think of where God has you in serving one another.
Men att tänka på där Gud vill ha dig i tjänst för andra.
So have you ever thought about the impact you're having?
Så har du tänkt på det?
By grace.
So of nåd.
By charis, by the gospel and by the grace.
Genom charis. Evangeliet och nåd.
For which we can never think too highly or too lowly of ourselves.
I vilket vi kan aldrig tänka för högt eller för lågt om oss själva.
As members of the one body that is Christ.
Som lemmar i en kropp som är Kristus.
Called to worship God and serve one another.
Kallade till att tillbe Gud och betjäna varandra.
In love.
I kärlek.
And then charismata, the gifts, the free undeserved gifts we have received.
Och charismata, de här gåvorna som du fritt har fått ta emot.
By which we shall do so.
Genom vilka vi kan betjäna.
And it's exactly that we shall do so.
Och det är precis det vi ska göra det.
We must do so.
Vi måste göra så.
So if you're here for the first time.
Om du är här för första gången.
Or if you're just visiting.
Om du är här på besök.
If you're part of this local church.
Om du är del i den här lokala församlingen.
If you're part of a local church somewhere else in Gothenburg or back home.
Om du är del i någon församling, annan församling här i Göteborg eller där hemma.
I encourage you to look at this passage.
Jag uppmanar dig att se på den här texten.
To take one step back.
Ta ett steg tillbaka.
And to let the grace of God sink in.
Låt Guds nåd forma dig.
Let God's grace give you sober judgment of yourself.
Låt Guds nåd hjälpa dig se dig själv med förnuft.
And ask him how he wants you to serve.
och fråga honom om hur han vill att du ska bekänna.
How he wants you to be a member of this body of Christ.
Och han vill att du ska vara en lem i denna Kristi kropp.
So I want to, really encourage you.
Så jag vill uppmuntra dig.
Not to do so out of fear.
Att inte göra det av fruktan.
But as a response, as a cheerful response.
Men som en glatt gensvar.
And if you're then thinking and considering this,
och om du tänker på grund av detta,
go into this week.
Gå in i den här veckan.
As next week we are having this. As next week we are looking at the various gifts and ministries needed here in GIBK.
Alltså nästa vecka ska vi tänka och se på de olika gåvorna och de olika tjänsterna som behövs här i GIBK.
How does God's grace?
Hur gör Guds nåd?
How does God's grace change the way in which I use my gifts in my local church, in the body of Christ?
Hur förändrar Guds nåd hur jag använder mina gåvor här i Kristi kropp, i den lokala församlingen?
Let us pray.
Låt oss be.
Father, we thank you.
Father, we thank you.
We are so incredibly thankful for your gift of grace.
Vi är så otroligt tacksamma för din gåva som är nåd.
For that which is an undeserved merit.
Oförtjänta belöningen.
It's all sufficient.
Den är alltigenom tillräckligt.
And it's the only thing that Lord enables us.
Det är det enda Herre som möjliggör för oss.
To live in fellowship with you, Lord.
Leva i gemenskap med dig.
As we seek this fellowship.
Så när vi söker denna gemenskap.
We long to draw closer to you, Lord.
Vi längtar efter att närma oss dig, Herre.
We pray that you will encourage us, enable us.
Vi ber att du ska uppmuntra oss och ge oss kraft.
Use us for one another to make you known.
Använd oss för varandra så att vi gör det känt.
To make your name greater.
Att göra ditt namn större.
And to make your grace known among all the nations, Lord.
Att göra din nåd känd bland alla folk.
Lord, we pray that you will speak to each single one of us.
Vi ber att du talar till var och en av oss.
That you will give us time to reflect through this week.
Att ge oss tid att reflektera under veckan.
And Lord, that we will seek you.
Herre, att vi skulle söka dig.
Seek the truth that you have for us.
Söka sanningen som du har för oss.
The will that you have for our lives.
Din vilja för våra liv.
And give us trust and confidence.
Och ge oss visshet.
To hold fast to your promise forever and ever.
Hålla fast vid ditt löfte för alltid.
Lord, we thank you.
Vi vill tacka dig.
We thank you so very much.
Tackar dig så mycket. Amen.